Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tidigare under dagen och på kvällen så är det 70 olika iakttagelser av walkie-talkie-män som har befunnit sig antingen i närheten av Olof Palmes bostad, längs vägen till bion, kring mordplatsen och sen även efter längs flyktvägen från mordplatsen. Då är det frågan om vem som faktiskt höll i revolvern.
Tror du att du vet vem som sköt Olof Palme?
Jag väljer mellan två namn. En som är svensk, en som är sydafrikan.
Jag heter Jenny Borg och jag heter Linn Ek. Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt.
I Stockholm, sent på kvällen den 28 februari 1986, så skjuts den dåvarande statsministern Olof Palme till döds på öppen gata. Mördaren flyr kommer undan och det här är ett mord som skakar både Sverige och hela världen.
Precis. Och man griper ju faktiskt en man för det här. Christer Pettersson, han både grips och döms för det här mordet i tingsrätten. Men han frias ju sen i hovrätten. Och Christer är då en känd kriminell sen tidigare. Bland annat så dömdes han 1970 till sluten psykiatrisk vård för dråp. Och Christer led av svårt alkoholmissbruk och drogmissbruk. Och under sitt liv så gjorde han sig skyldig till många andra brott också, såsom mordförsök. Christer blev också identifierad av Lisbeth Palme, alltså Olof Palmes fru. Men den här identifikationen har ju blivit väldigt ifrågasatt efteråt. Och förutom det så finns det egentligen ingenting annat som pekar på att det skulle vara Christer Pettersson. Förutom då att han har blivit sedd på platsen, vilket ju även många andra har blivit.
Och det finns ju, som du som lyssnar vet om, mycket spekulationer kring om det här var en ensam galning som utförde mordet eller om det var ett välplanerat mord för att då göra sig av med en statsminister som inte alltid var helt omtyckt i vissa kretsar. Och när utredningen är öppen fram till juni 2020 när chefsåklagare med nästan samma namn, Christer Pettersson, väljer att avsluta utredningen och man kommer då fram till att mordet begicks av en ensam gärningsman, nämligen Stig Engström, även kallad Skandiamannen. Han jobbade då som reklamkonsult på Skandias kontor i närheten. Och Stig har då avlidit så han kan inte åtalas och det finns ju inte riktigt så här tekniska bevis som stödjer att det är just Stig som har utfört mordet på Sveriges statsminister. Utan man får egentligen stödja sig på att Stig var en Palmehatare och att hans historia om vad som hände egentligen under den kvällen och natten, det går inte riktigt ihop.
Precis, och från 2020 så har vi ju ett svar på ett sätt, men det är ju inte alla som är riktigt nöjda med den här slutsatsen.
Nej.
Det finns än idag väldigt många konspirationsteorier om vad det var som egentligen hände och en som då absolut inte håller med om att det var Skandiamannen är dagens gäst, författaren Jan Stocklassa, som har skrivit boken Stig Larssons arkiv, Nyckeln till Palmemordet.
Ja, för Jan hittar ju då författaren Stig Larssons gamla arkiv, där han då själv har gjort egna efterforskningar. Han har utrett det här mordet helt utan att det är någon som vet om det. Och han hittar då spår som inte så många andra har sprungit på, vad man tror. Och Jan tar ju då över Stig Larssons arbete, kan man säga.
Precis. Och jag ska bara flika in det att vill du veta mer om Palme och vad som hände den kvällen så lyssna på vårt avsnitt 67, Olösta mysterier 5. Men ska vi bara nu lyssna på vår intervju med Jan Stocklassa?
Ja, äntligen. Åh, vad jag har längtat! Välkommen hit, Jan.
Tack så mycket.
Vi ska ju, alltså så kul att du är här. Vi har ju taggat upp det här så länge och har velat ha med dig jättelänge. För vi ska ju djupdyka i konspirationen Olof Palme. Det här mordet som skedde för snart 40 år sedan. Det är ju helt galet.
Ja, det är verkligen otroligt för jag kommer ihåg när det skedde.
Åh, jäklar, ja. Och det här är ju någonting som vi har pratat om i podden tidigare. Vi har pratat mycket om Olof Palme och så. Men innan vi liksom grottar in oss, innan vi går ner på djupet. Vad är palmeviruset?
Palmeviruset är väl, det är väl ett namn på någonting som kanske är ännu större. Men det är den där känslan av att man börjar leta efter någonting, leta efter en sanning. Och tro att man ska hitta någonting som ingen annan har hittat. Och när man väl har börjat tro det, då har man drabbats av det där viruset. Och sen kan man bli riktigt, riktigt sjuk och till och med besatt eller galen av att man går ner så djupt i kaninhålet. Det skulle jag vilja kalla palmeviruset.
Mm. Och vad är det som gör då att man drabbas av det här palmeviruset?
Det är alltid någonting som triggar det. Det är något fynd, någonting som man hittar. Som man tänker, ja men det här har nog ingen annan tänkt på. Och det blir liksom den här inciting incident. Man brukar prata om i filmer liksom det. Det som gör att man går in i the special world. Och sen så börjar man gå djupare och djupare då. Och sen måste man ju hitta något mer och till slut så är man fast helt enkelt.
Du hittade ju Stig Larssons stora arkiv, hemliga arkiv egentligen med hans grävjobb med alltså Palmemordet och allt det här. Kan du berätta hur allting egentligen startade för dig?
Jag var inte speciellt intresserad av Palmemordet. Jag var 21 när han mördades och sen flyttade jag utomlands ganska snart efter det där. Så jag var med om lite i början, men sen så var inte jag med om 15 år när de bråkade om olika teorier och det skrevs jättemycket om det. Så jag visste rätt lite om Palmemordet. Men för 15 år sedan, precis 15 år sedan, så var jag i min sommarstuga och så fick jag höra att det var en kvinna som hade blivit ihjälslagen ett par kilometer från den plats där jag befann mig då. Vilket förstås var väldigt otäckt och skrämmande och spännande. Och när jag googlar den här platsen då hittar jag att det faktiskt hade skett ett mord på precis samma plats fast 170 år tidigare. På samma gård så hade en annan ung flicka blivit ihjälskjuten och den här kvinnan då lite äldre hade blivit ihjälslagen 170 år senare. Inte samma mördare förstås, men på samma plats. Och det där tyckte jag var jättespännande. Och då höll jag på och letade efter en bokidé. Och då började jag leta, men det kanske finns fler platser som där det har skett dubbla mord, tänkte jag då. Och då hittade jag ganska snart några platser till i Sverige. Och en av dem var Norrmälarstrand 24. På fjärde våningen så bodde det en väldigt viktig politiker som heter von Sydow. Och hans son och hans unga hustru bestämde sig en dag att slå ihjäl den här mannen plus två hushållerskor. Och sen så flydde de till Uppsala under dagen, festade lite innan polisen hann ifatt dem. Och den här unga killen då sköt ihjäl sin unga hustru och sig själv inför polisen. Det blev väldigt omskrivet. Och sen 40 år senare så flyttade en annan känd person in i samma lägenhet. Alf Enerström, även kallad Sveriges största Palmehatare. Och Alf Enerström, han blev galen med tiden när han bodde i samma lägenhet och de här människorna hade blivit ihjälslagna. Och sen så skulle han vräkas 23 år senare av polisen då. Och då sköt han en kvinnlig polis med två skott. Hon dog inte, men hon kunde ha dött. Så att jag hittade den här lägenheten då, som är en fantastisk lägenhet med utsikt över Riddarfjärden i ett riktigt vackert hus där. Och tänkte att det där är en spännande plats. Och den här Alf Enerström är jättespännande. Och när jag började gräva i Alf Enerström så gick jag till olika arkiv. Och så i ett arkiv hittade jag ett papper som handlade om honom. Och där det stod att han kunde vara inblandad i Palmemordet. Och då frågade jag, vem har skrivit det här pappret? Och då sa kvinnan som hade arkivet, Stig Larsson, deckarförfattaren. Och det var ju min ingång till Palmemordet. För då började jag gräva i den här Alf Enerström. Och så började jag leta efter mer papper av Stig Larsson. Det tog säkert 6 månader innan jag hade lyckats förstå att det fanns mycket mer papper och var de fanns. Och då åkte vi dit tillsammans med chefredaktören för tidningen Expo, Daniel Pohl, och öppnade ett sånt här hyrlager. Och bakom där så stod det 20 flyttkartonger fulla med dokument. Och så stod det ju Stig Larssons arkiv på dem, på många av dem då. Och mycket av det handlade om Palmemordet.
Och vad tänker du då?
Alltså det är en sån där tillfälle, det är några få tillfällen i livet när man får sitt första barn. några sådana här tillfällen när man liksom kommer ihåg precis hur omtumlande det är. För det var verkligen som att man åkte berg- och dalbana kanske eller något liknande. Och jag förstod att ja, men det här måste jag ju gräva vidare i. Då drabbades väl jag på riktigt av Palmeviruset.
Du öppnade dörren och viruset slog dig i ansiktet, kan man säga.
Ja, precis. Alltså, det var en ordentlig covid-dusch liksom, som jag fick där.
Men vad står det i de här dokumenten?
Alltså, den dagen jag hittade dem där, då satte jag mig direkt. För de ville inte att jag skulle ta med mig pappren, för vi kände varandra men inte jätteväl då. Och det var ju trots allt ganska värdefulla grejer då. Så att jag fick sitta kvar i hyrlagret ett antal timmar. Och så satt jag där och läste. Och jag blev ju, det kändes ju som jag satt i världens bekvämaste fåtölj och rökte en cigarr och drack champagne. Liksom, för det var ju precis vad jag ville göra. Så jag satt där några timmar och läste. Och då kunde jag bara skrapa på ytan. Men då såg jag ju att dels att han hade tittat på ganska många olika teorier. Och så började jag väl se konturen av att han faktiskt var intresserad av en speciell teori då, redan den dagen då. Och sen så fortsatte jag ju läsa i de här dokumenten och läste. Jag har läst otroligt mycket. Jag dessutom skannat in det och OCR-at det så att det går att söka i dokumenten. Jag har gått igenom det och organiserat upp det på mitt sätt då. Och då ser jag ju att ja, men det var tydligt att Stig hade sin teori som han trodde på. Han prövade andra teorier men kom till slut fram till att den här teorin är den som han tror mest på då också.
Och vad var det för teori?
Han trodde att det var Sydafrika, apartheid-regimen, som organiserade mordet med hjälp av några av sina bästa agenter. Att de skickade några agenter till Sverige. Att de använde sig av en svensk mellanhand som bodde på Cypern som hette Bertil Wedin. Som var en svensk högerextremist men som också bevisligen jobbade för den sydafrikanska regimen. Och att de använde sig sen av andra svenska högerextremister som hjälpreder. Men också som möjliga patsis eller syndabockar då, som de skulle kunna skylla på. Men det skedde ju någonting tragiskt sen också då när han hade kommit så långt. Och det var ju att det var ungefär samtidigt som han hade skrivit sina tre böcker. Och visste att han skulle bli världsberömd. Att han hade sålt rättigheterna till massa länder. Han hade sålt filmrättigheterna. Han hade fått ett förskott som hade gjort att de skulle köpa en sommarstuga tillsammans med hans sambo Eva Gabrielsson. Men då en dag så var hissen trasig på det ställe där han jobbade. Han gick upp, jag tror det var 7 trappor, brukar vara 7. Det ödesdigert nummer. Och han gick upp 7 trappor, fick en hjärtattack och dog 50 år gammal. Så då, där tog ju både hans karriär, hans liv, men även hans research i Palmemordet slut.
Oh, så tragiskt verkligen. Mm, en sån talang som gick bort för tidigt.
Ja, det han hade ju kunnat skriva. Han ville ju skriva 10 böcker. Och varje bok skulle vara i en lite annan genre inom spänningsromaner.
Ja, oh, wow.
Han hann bara med 3.
Ja, oh, fantastisk trilogi. Men om vi går igenom den här Sydafrika-teorin då, som ju är det starkaste spåret som du hittar i Stig Larssons arkiv. Kan du på ett enkelt, det här är ju jättestort såklart, men kan du på något förenklat sätt liksom berätta om den här tidslinjen och vad du kan avläsa, vilka spår du hittar och så?
Teorin är egentligen ganska enkel. Sydafrika hade apartheidregim. Olof Palme kämpade mot apartheid och de var bittra fiender. Så att apartheid av en eller annan anledning skulle vilja bli av med Olof Palme, det var ganska, det var ett starkt motiv. Så att vi har ett motiv då. Sen är frågan om vi har tillfälle och vapen då. Och då finns det i Sydafrika en person som faktiskt har varit väldigt mycket i Sverige och infiltrerat organisationer i Sverige också. Som heter Craig Williamson, och han är också, kallas även mästerspionen, Sydafrikas mästerspion, på grund av att han har lyckats infiltrera och lura väldigt många människor, många av de svenska politiker. Och den här Craig Williamson då, de som tror på Sydafrika-teorin, inklusive Stig Larsson, pekar på Craig Williamson som den som ska ha organiserat mordet. Och så nämner de namn på olika agenter då som Craig Williamson ska ha skickat till Sverige. Så Craig Williamson organiserade i så fall mordet. Och för att hitta personer som skulle kunna hjälpa till att genomföra mordet, för att 3 sydafrikaner springer runt på gatorna i Sverige, det drar till sig ganska mycket uppmärksamhet. Speciellt på den tiden när allting var lite mer stilla och det var inte så mycket folk ute på gatorna helt enkelt. Så de behövde svenskar. Och för att hitta de här svenskarna så använde sig Craig Williamson av den person som han avlönade under flera år. Och det var Bertil Wedin som satt på Cypern. Och Bertil Wedin hade ett jättestort nätverk bland högermänniskor och högerextrema i Sverige då. Så han vidtalade några svenskar. Och en av dem som jag tror vidtalades heter Anders Larsson. Han lämnade också in en varning 8 dagar innan mordet. En liten halvvarning För det stod inte helt uttryckligt att Olof Palme kommer mördas, utan han lämnade in en liten artikel där det stod doktor Olof Palme skjuten, och sen så överkryssat doktor. Och det var Olof Palmes farbror som hade blivit dödad 70 år tidigare då. Men han lämnade in den här lilla notisen då 8 dagar innan till 2 ställen, till regeringskansliet och till UD. Och det sa han själv, det var en varning, för han hade hört att Olof Palme skulle mördas. Så att mellanhanden på Cypern hjälpte till att hitta svenskar som skulle hjälpa till och övervaka. Och det finns ganska mycket vittnesuppgifter om att makarna Palmes bostad i Gamla stan övervakades. Det finns också vittnen som säger att en var väldigt stor och tjock av de personer som övervakade, och det var Craig Williamson. Så möjligen var han också på plats i Sverige då. Och sen så en fördel med att ha lite knäppskallar, för Viktor Gunnarsson, han var en märklig person, den här 33-åringen. Som vet om det här, men som kanske inte själva ska mörda. Det är att om någon åker fast, det gjorde ju Viktor Gunnarsson då, så tittar alla på honom. Men han visste inte att han jobbade för sydafrikaner. Utan han har ju pratat med den här mellanhanden på Cypern eller med Anders Larsson då. Så att då har du en syndabock som kan åka fast, men som inte kan avslöja vem man faktiskt jobbar för då. Och tidigare under dagen och tidig kväll och på kvällen så är det ganska många, någon har pratat om 70 olika iakttagelser av walkie-talkie-män som har befunnit sig antingen i närheten av Olof Palmes bostad, längs vägen till bion, kring bion, kring mordplatsen och sen även efter längs flyktvägen från mordplatsen. Och det där är någonting som inte alls stämmer med en ensam mördare. Efter att mordet sker, då sticker mördaren in i gränden. Han springer upp för trapporna, 89 trappsteg. Han springer in på David Bagares gata. Och sen så vidare ner till Birger Jarlsgatan. Och där finns det ett stort antal vittnesmål med personer som har sett någon som har uppehållit sig där i den där på Smala gränd, som en kort gata heter där, på Snickarbacken som är invid trapporna där, och det är flera vittnen där som har sett en eller möjligen flera personer då efter mordet. Sen flyr mördaren vidare och försvinner egentligen för all framtid då, som det verkar. Så att väldigt enkelt då, Sydafrika hade ett motiv. De använde sig av en mellanhand för att hitta de personer som de skulle kunna hjälpa till och eventuellt skylla på. Och sen så såg de till att det hände på plats i Sverige genom 3 agenter som de hade skickat upp. Och sen då är det frågan om vem som faktiskt höll i revolven, och där har jag 2 namn som jag väljer emellan fortfarande då. Och det är ju, en är svensk och en är sydafrikan. Och det är inte självklart vem det faktiskt var som tryckte av. För det var en väldigt kaotisk scen där på mordplatsen. Jag har tittat en hel del på mordplatsen, men det går egentligen inte att läsa ut riktigt vem eller vad som hände där. För alla vittnen, en del vittnen säger att det var en atletisk person, andra vittnen säger att han var en lite kraftig person, en del säger att han haltade, andra säger att han inte haltade, en del säger att han hade huvudbonad, en del säger att han inte hade någon mössa på sig. Så att det alltid är väldigt, väldigt kaotiskt kring vittnesuppgifterna. Och det finns ju ingen teknisk bevisning.
Men tror du då att det var planerat innan att det är den här dagen som han ska dö? Eller var det mer att han hade varit övervakad så länge och man såg sin chans?
Det senare, jag tror att det var så att de hade försökt göra det. Det finns till och med vittnesuppgifter om det som går att läsa. Om man vill läsa om det här, så ska man ju börja läsa den 1000 sidor långa granskningskommissionen, för det finns det. Då kan man verkligen bli indragen i kaninhålet. Men där finns det också uppgifter, och jag har träffat en person som fick de uppgifterna där de säger att de här sydafrikanerna som var uppe, de blev De hörde av sig från Sydafrika och sa, nu får ni skynda er på, nu har ni varit där för länge. De ska då kommit innan jul faktiskt till och med. Eller möjligen i början på januari, och nu var vi ju i slutet på februari, så de hade tillbringat ganska mycket tid, vilket i sig var en risk då, att de var så länge i Sverige, så att de blev påputtade att de skulle, nu ska de se till att det hände. Ett tillfälle som de antagligen missade, det var den 21 februari när Olof Palme var på en konferens som hette Folkets riksdag mot apartheid. Och där den högsta ledaren som var utanför Sydafrika för ANC närvarade, Oliver Tambo var där och Olof Palme var där. Och där syntes det också sydafrikanska agenter då kring den här konferensen. Så att de hade antagligen hållit på ganska länge, missat ett par tillfällen och började få bråttom. Och det var också därför det blev så pass kaotiskt som mordet blev.
Efter att Stig Larsson dör då, kan man se i dokumenten var han fastnar eller var det tar stopp någonstans?
Alltså det är ju, ett arkiv är ju, det är fullt av dokument och det finns mycket lösa trådar och det finns saker som, när man tänker att ja men det här måste vara viktigare och det här är mindre viktigt. Och ofta är det ganska tydligt och ibland är det inte alls så tydligt, så att det är lite som att man vad man själv lägger in i det. Så att det får man ju ha med sig. Att jag läste ju det här utifrån min ingång i det. Men sen pratade jag dessutom med Eva Gabrielsson, med Daniel Pohl och en massa av Stig Larssons vänner också. Så att jag har ju fått det bekräftat att det var det han tittade på. Men vad han fastnade, det var svårt. För han samlade material under all tid då. Så det var svårt att veta. Det man kan se är att han var intresserad, gjorde research mer i vissa perioder och i andra perioder så låg det lite stilla. Och det är ungefär så som jag har jobbat också, för jag håller på i, ja det var ju 10 år som jag höll på. Och då var det vissa perioder när bara saker låg och kanske grodde. Och sen så i vissa perioder så var det intensivt. När jag åkte iväg till Cypern och träffade den här mellanhanden till exempel då, eller åkte till Sydafrika och så. Så att jag tror Stig jobbade på samma sätt. Han hade ett annat liv också. Och det tror jag är sättet, om man vill gå ner i ett kaninhål och titta på en konspiration, det är viktigt att komma upp ibland och titta runt sig lite grann och se att ja, men det finns en värld utanför det här också då.
Vet man varför Stig var så besatt av Palmemordet?
Ja, det var väl på samma vis att det var omständigheterna som gjorde det på något sätt då. Han jobbade på TT, på nyhetsbyrån, som illustratör, och sen så fuskade han lite och skrev en del texter också. Och ville ju bli en reporter för TT eller för något annat medium då. När Palme mördades, då fick han i uppgift första dagen efter då att göra en karta över gärningsmannens, vittnen och gärningsmannens väg då. Så då kom ju all information till honom så han skulle kunna göra den här kartan. Och den finns ju med i min bok också. Den är daterad 2 mars 1986. Då, så han började göra den 1 mars. Palme mördades nästan vid midnatt. 1 mars började Stig göra den. 2 mars var den klar och publicerades då. Och då satt ju han på mer information än nästan alla i Sverige. Kanske mer än vad enskilda poliser hade. Så att det var en bra början om man säger så.
Just det.
Och sen så blev ju den första misstänkte var ju, hette Viktor Gunnarsson, 33-åringen kallades han också. Och han var ju ute på högerkanten och Stig hade hållit koll på honom. Han hade träffat honom, eller sett honom, inte pratat med honom förutom. Ja, han hade pratat med honom vid ett bokbord för ett parti som hette EAP och som var högerextremt då. Så att han hade liksom redan koll på den första misstänkte. Och sen dök upp fler bland de här som Stig hade tittat på innan. Inte för att de skulle mörda statsministern, men för att de höll på med skumma saker, tyckte Stig då. Och mycket högerextrema saker.
Och när du hittar de här eller det här arkivet, vad är det som gör att, alltså du hade ju lika gärna kunnat läsa och vara så här, åh vad spännande, och sen gått vidare och aldrig kollat på Palmemordet igen, men vad är det som gör att du också blir så fast?
Ja, det är ju dels hur det gick till, att hur vi hittade dokumenten, eller hur jag hittade dokumenten, och jag kände, ja, men jag är den första som har tittat på de här dokumenten sen Stig Larsson dog. Då hade de legat där nästan 10 år nerpackade i kartonger. Så jag tänkte, ja men det är bara jag. Det är precis det jag. Det är bara jag som har det här. Jag kan hitta sanningen. Det var den ena biten. Sen är den andra biten, man måste nog ha rätt typ av personlighet också. Så att om jag var satt väldigt nöjd i ett radhus, hade 2 barn och var tvungen att jobba 10 timmar om dagen och åka på fotbollsträning med barnen och så, då skulle jag inte haft tid. Men dels så har jag en ganska envis eller riktigt envis. Det är både bra och dåligt. Superkraft och supersvaghet kanske. Och sen så var det i en situation i livet också. Mina barn började bli vuxna och sen så var det faktiskt också så att vi låg i skilsmässa och det var ganska jobbigt. Och så för mig blev det här ett sätt att fly in i någonting helt annat. Så den kombinationen att hur jag hittade min personlighet och min personliga situation gjorde liksom, det var the perfect storm på något sätt. Så då blev det 10 år, det hade jag aldrig tänkt.
Men när du hittat det här arkivet och du har läst alla papper, vad gör du sen?
Ja, det var ju precis så. Jag började ju läsa väldigt mycket och så tänkte jag, ja men det här är ju jättespännande. Men till slut blir det ju så där att ja, men jag sitter som en fåtöljdetektiv liksom och bara hittar på teorier. Så till slut bestämde jag mig för att jag måste ju försöka göra det som jag tror Stig skulle ha gjort då. Så då... Den första gången jag klev ur min bekvämlighetszon var när jag åkte ner till norra Cypern. Och norra Cypern är ju ett land som inte finns. Alltså det är ju inte det grekiska Cypern dit vi åker om man åker på semester liksom. Utan det är den andra delen, den turkiska delen, som bara är erkänt av Turkiet. Inga andra länder har erkänt det. Det finns inga utlämningsavtal. Och där bodde Bertil Wedin, den person som Stig Larsson pekade ut som mellanhand i mordet. Han har skrivit ett långt PM, Stig Larsson, som han har lämnat in till polisen, som börjar med att rykten säger att Bertil Wedin har varit mellanhand i mordet på Olof Palme. Och så går han igenom Bertil Wedin och att han ska ha mördat 6 personer och en massa saker om honom då. Så jag bestämde mig för att åka dit. Jag köpte en enkelbiljett, Norwegian, 1000 spänn. Jag köpte en filmande penna. En sån här vanlig penna som även filmar video och spelar in ljud. Och sen så åkte jag ner, försökte leta reda på var han bodde någonstans. Jag gick faktiskt och kollade in på postkontoret, för de hade det. Jag kollade i telefonkataloger, för de hade det också. Rent fysiska. Och så hittade jag till slut hans adress då. Åkte dit och såg hur hans hus såg ut och jag funderade, jag liksom samlade liksom mod för att ringa upp honom till slut då. Och så kom jag ihåg att jag var ute, Cypern har ju en sån här lång spets liksom, så jag var längst ute där det finns vild åsnar och så tänkte jag, men solen gick ner och så tänkte jag, men nu måste jag göra det. Och så stannade jag bilen, hyrbilen jag hade, och sen så ringde jag upp honom och så svarade han på andra eller tredje signalen då. Och så hade jag då förberett en story där jag sa att jag håller på att sälja in en story till Svenska Dagbladet och jag skulle vilja skriva om dig, Bertil. Så. Och han blev nog lite smickrad av det där, för det var folk som hade hört av sig med jämna mellanrum till honom, men det var nog ingen som hade, ja, dels så pratade jag vårdad svenska, för det var viktigt för honom, det hade jag förstått sedan tidigare. Och sen så Svenska Dagbladet, som ju ändå är den konservativa tidningen i Sverige då. Så att vi bestämde tid dagen därpå, han gick med på att träffas då i alla fall. Och det jag inte hade räknat med, det var att i mellantiden ringde han upp till Svenska Dagbladet. Men som tur var hade jag faktiskt förberett, så jag höll på att sälja in en story. Så att efter att han hade blivit rundkopplad till ett par personer så fick han bekräftelse. Det var någon som skickade ett mejl där det stod grönt ljus. Och sen så blev vårt möte av dagen därpå. Då.
Och hur var det att träffa honom?
Jag var jätterädd. Det var nog den gången som jag var mest nervös, skulle jag säga. Liksom, så här, att jag hade... Vi träffades på ett hotell som heter Hotel Dome, om jag kommer ihåg saken rätt. Där han hade givit någon intervju strax efter Palmemordet, men korta intervjuer. Och nu hade det ju gått 30 år till. Så vi träffades där och då hade jag satt på just den här filmande pennan. Då, liksom, så jag har med det här när vi ses. Så. Och han var ju extremt, han var sån här en äldre man. Han var ganska imponerande. Han såg bra ut, alltid sett bra ut. Han var 75 år gammal men fortfarande rak i ryggen som en planka. Och skarpa ansiktsdrag, sträng liksom så. Och så pratade han så här vårdat och nästan lite överdrivet så. Och så ska vi gå och sätta oss här och ta en öl kanske. Så. Lite som Jan Guillou eller någonting. Fast något mer sympatisk kanske. Så vi gick och satte oss där och det var första dagen då. Då nämnde jag att jag hade ett dokument med som Stig Larsson hade skrivit om honom. Och det blev jag väldigt intresserad av. Den dagen tillbringade vi 3 timmar tillsammans, tror jag. 3-4 timmar. Och han ville se det här dokumentet. Och sa, ja, men jag är inte med dig, jag tar med dig imorgon. Och dagen därpå då så träffades vi igen och då satt vi också 3 eller 4 timmar. Och så ville han se det här dokumentet, men då hade jag ju glömt det. Så att det blev en tredje dag också. Så först den tredje dagen så tittade vi på, då visade honom dokumentet också. Då hade jag också i mellantiden gått och köpt en liten sån här vanlig digital fotokamera, men som även kunde filma. Så den satte jag på bordet och satte på filmning och han lyckades inte förstå att det var att jag filmade en stora delar av vår intervju och spelade in ljudet på alltihopa. Och då gick vi igenom de här anklagelserna. Han nekar ju förstås till det här. Men till saken hör väl också att han nekade så mycket så att det verkade börja nästan bli löjligt. Och sen så att polisen hade fått information om den här personen alltså första dagarna efter mordet. Och de vid några tillfällen så försökte de träffa honom under åren. De har försökt vid flera tillfällen men aldrig lyckats. Så att det finns ingen längre intervju med relevanta frågor än den jag gjorde under de här 3 dagarna.
Och hur kommer det sig?
Ja, polisen hävdar ju, de hävdar att ja, men vi kan inte åka ner till ett annat land och förhöra någon. Han måste komma ut därifrån. Vilket jag tycker verkar konstigt. De borde ha kunnat skriva till myndigheterna på något sätt. Ja, då säger jag, ja, men det här landet finns inte. Ja, men skriv till turkiska myndigheterna då, eller gör någonting. Då, och det där pågick så att även sista omgången med Christer Petersson, åklagaren, då försökte de också träffa honom, men lyckades inte. Och det var ju långt efter att jag hade träffat honom. Så att de försökte i 34 år, men lyckades inte. Lite signifikant för hela Palmeutredningen.
Men vad tänkte du efter de här 3 dagarna?
Efter första dagen så var jag jäkligt glad. Och så gick jag tillbaka till hotellet och drack rake med 2 turkar. Så då var jag ganska bakfull. dag 2 det var väldigt kul. Jag kommer ihåg att det var någon holländsk kvinna som kom fram. What about you? In the morning you sit, you're all dressed up and you sit with your notebook. And you don't talk to anybody. In the evening, you're all over the place. You're all over the place. And what about the Turks? Who are they? Det var kul. Men jag var ju extremt euforisk över det här vid flera tillfällen. Så. Och sen så sista dagen så började jag bli rädd. För då märkte jag att han började ställa frågor vem jag faktiskt var. För då började han liksom tro att jag var ute efter något mer och att jag hade... Han hade ju fått sin mail hackad och sådär också. Så, att, och han trodde att jag låg bakom det och så också. Och det var ju faktiskt så att jag fick tillgång till den här mailen också då. Så att, men sista dagen där så var jag faktiskt rätt så började jag bli rädd. Och efter det här mötet så omedelbart så gick jag och beställde en flygbiljett och flög över till fastlandsturkiet och sen så åkte jag hem.
Och hur fick du tillgång till hans mail?
Ja, det fick jag. Det var ju genom en kvinna och det berättar ju om både i boken och i dokumentären som finns på Sky och eller på Discovery och HBO. Det var ju, jag organiserade vad man kan kalla en honungsfälla där jag ville träffa en annan person som var en typ av hjälpreda åt Alf Enerström, den Sveriges största palmehatare. Han som bodde på Norrmälarstrand 24. Den här hjälpredan var en person som också figurerade tidigt i palmeutredningen. Och han hade blivit förhörd och de hade velat avlyssna honom och Enerström, men inte fått möjlighet att göra det. Polisen hade velat, men åklagaren sa nej då. Och så att den här personen, men ingen som visste speciellt mycket om honom. Och jag försökte få till intervjuer med honom, men han ville inte prata med mig. Och då bad jag den här tjeckiska kvinnan då, som heter Lida, eller jag kallar Lida, att träffa honom. Vilket hon gjorde då också.
Men vem är Lida?
Lida är en tjeckisk kvinna som hade kontakt med Jakob Tedelin och jag lyckades... se hennes namn, det stack ut lite bland hans Facebook-vänner och det var så jag bestämde mig för att kontakta henne. Och hon var ganska mystisk och det tog ett tag innan jag fick kontakt med henne, men till slut så svarade hon på något sätt och jag var osäker på om det var en riktig person, om det inte var bara en påhittad Facebook-profil. Men till slut fick vi kontakt och jag åkte ner och träffade henne nere i Prag då på en skumbar. Hon hade bett mig att beställa 2 Moscow Mule. Och så satt jag där och väntade en stund då. Så var det en tjej, det var en ganska ung kvinna i alla fall, som gick runt där och sen så, som hade varit där hela tiden medan jag satt och väntade en halvtimme. Och sen till slut när jag, alltså efter ungefär en halvtimme då, så gick hon plötsligt fram och började dricka den där. Och då sa jag, nej men stopp, det där jag äter någon annan, och sa. Och sen förstår jag att det var Lida. Så hade hon bara kollat in mig där. Så.
Och hur kände hon Jakob från början?
Hon hade tagit kontakt med honom för hon var intresserad av judendomen. Och det är även Jakob Tedelin då. Så att hon hade tagit kontakt med honom på grund av det då. Och med en massa andra. Och, så hon hade egentligen ingen nära kontakt med honom. Men tog den efteråt då. Och hon gav mig också tillgång till de här mejlen som mellan... den person som jag kallar Jakob Tedelin i mina böcker och Bertil Wedin på Cypern. Så jag fick, där fick jag tillgång till mejlen. Och det var väl där också det började knytas ihop, för Bertil Wedin jobbade åt Sydafrika, det erkände han också. Men det viktiga var att få tag på någon i Sverige, några i Sverige som var med och hjälpte till då. Och det lyckades jag ju knyta ihop, det hade inte Stig fått till. Han tittade på Alf Enerström. Han kände inte till Jakob Tedelin, den här hjälpredan. Och han lyckades inte knyta ihop Enerström och Bertil Wedin. Men det lyckades jag bevisa, att de kände varandra.
Och vad står det i mejlen?
Det första mejlet när de skriver, när Jakob Tedelin och Bertil Wedin, Jakob Tedelin är inte hans riktiga namn. Han har använt sitt riktiga namn, men jag använder fortfarande det som jag har, hans fingerade namn då. Han skriver med Bertil Wedin, och i det första mejlet så är det ganska tydligt att de använder någon typ av kodspråk. Han pratar om ljuden som låter efter bomber och granater i en bunker och det kommer inte ihåg ordagrant, men det jag tolkar det som är att han pratar om någonting som är vapen och som är gömt i någonting som liknar en bunker, en källare eller ett bankfack, vilket jag kommer fram till senare då, att det faktiskt är. Och där börjar de, och sen så skriver de väldigt mycket om Palmemordet och i olika olika former då, men alltid med vetskapen om att de kan vara hackade eller att det är någon som kan läsa, ja, någon som kan läsa deras mejl då. Och det är också en väldigt konstig vänskap, för de har aldrig träffats. Jakob Tedelin och Bertil Wedin har aldrig träffats, men de skriver till varann varje vecka under många år.
Men efter att du hade varit på Cypern och pratat med honom, hur går det vidare sen?
Sen när jag kom hem så var jag glad att jag hade klarat livhanken. Och sen så gick jag igenom det här, och då hade jag också fått tillgång till mejl och även till en Facebook-dialog mellan den här kvinnan Lida och Jakob Tedelin, som jag kallar honom. Så det fanns ganska mycket material att gå igenom där också. Plötsligt så såg jag att det fanns en koppling mellan Bertil Wedin, Enerström och den här Tedelin då. Så att det blev en period där jag gick igenom och funderade på, ja, men vad ska jag göra härnäst liksom. Och det gick ganska lång tid, det kan ha varit ett år nästan då, innan jag tänkte, ja, men nu måste jag ju göra, det gick ju bra på Cypern, nu måste jag göra något större. Och då åkte jag till Sydafrika och lyckades faktiskt efter ganska många om och men träffa Craig Williamson, mästerspionen från Sydafrika, som hade lurat så många svenskar och som inte gillar Sverige. Tycker att Sverige är hycklande. Liksom. Vad har vi, ett litet land uppe i norr som både mäklar fred och säljer vapen, och göra med deras interna affärer nere på andra sidan jordklotet? Men jag lyckades, jag åkte ner dit och efter ganska många moment så lyckades jag träffa honom. Och då kanske jag hade blivit lite van, för då var det egentligen, tror jag, han och de andra spioner som jag träffade. Och jag träffade även en del offer för apartheidregimens våld då. Alltså det var ju egentligen antagligen en farligare situation. För Sydafrika är ett farligt land fortfarande på massa olika sätt. Man vet aldrig vem som är vän eller fiende och så. Men jag var inte lika rädd där som jag var på Cypern. Och han var relativt öppen. Craig Williamson nekar till att ha varit inblandad i mordet. Han säger att han har varit anklagad för så mycket. Mörda Olof Palme, Lockerbie-katastrofen, som är faktiskt det jag skriver om i min nya bok. Och mordet på Samora Machel, som var Mosabiks premiärminister då. När han sa det så skulle det lika gärna kunna ha varit så att han nekade till alltihopa. Men det kunde också vara så att han nästan skröt över de saker som man var mest stolt över. Men det kan inte jag veta. Men när jag var nere i Sydafrika så träffade jag som sagt då flera olika agenter och spioner för apartheidregimen. Och det är ju ganska otäcka människor. Det var ju verkligen på liv och död. Slutet av kalla kriget, slutet av apartheidregimen. Och de kämpar ju för sin överlevnad. Och nu är det personer som, nu har de ju blivit mycket äldre och det har gått 30 år efter att deras strider så. Men de känner sig lite bortglömda. De känner att de var med om en viktig period och nu är det ingen som är intresserad. Så det var lättare att få kontakt med dem. Men samtidigt så måste man vara beredd på att de faktiskt skulle kunna själva mörda eller be någon mörda en eller någonting sånt. Så det gjorde jag. Då var jag ett par veckor nere i Sydafrika också och fick reda på ny information som jag tyckte stödde teorin, Stig Larssons teori.
Och vad var det?
Craig Williamson, han är extremt intelligent tror jag faktiskt också, och antagligen åt psykopathållet. Jag kan inte bedöma det, men han har trots allt utfört många mord och fått amnesti för dem. Mördat kvinnor och barn och inte blivit straffad för det. Så han gav inte någonting egentligen, ingen ny information. Däremot så träffade jag en annan av hans nära medarbetare som heter Vic McPherson. Och han berättade om att, ja, men han sa att Craig Williamson, he's the best, he's the best, he's the best. Han upprepar det här hela tiden, sa hur duktig han var. Och så sa han hur han hade organiserat olika mord. Och Vic McPherson berättade om att han visste allting Craig Williamson gjorde fram till sommaren 1985. Alltså ett knappt år innan Olof Palme mördades. Sen gick Craig Williamson över till den militära underrättelsetjänsten. Och då visste han ingenting. Och han antydde att han trodde att Craig Williamson var inblandad i mordet. Men han berättade också om att de hade försökt mörda andra statsöverhuvuden är då i grannländer till Sydafrika och berättade om flera sådana tillfällen. Och det var någonting som man inte hade berättat tidigare då. Så Sydafrika var alltså beredda att mörda statsöverhuvuden i andra länder. Så det var den ena saken han berättade. Det andra var hur han berättade hur de hade genomfört inbrott i och bombdåd i London mot sydafrikanska organisationer. Alltså de befrielseorganisationerna, ANC. Så att de var beredda att mörda personer som, från andra länder som ledde andra länder. Och de var beredda att åka till Europa och spränga bomber. Och det var ju saker som tydde på att de skulle även kunna mörda en sån som Olof Palme. Men det var fortfarande inga vattentäta bevis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men så du har den här nya informationen efter att du har varit i Sydafrika. Vad gör du med den?
Alltså det är allt är ju som ett pussel. Så att då har jag olika bitar. Och det är någon, William Colby som var chef för CIA på 70-talet. Han sa att liksom underrättelsetjänst det är att lägga pussel. Och långt innan du har alla bitarna så kan du börja se bilden av det på något sätt. Och det var så det kändes ungefär. Så jag plockade ihop, ja men nu såg jag att ja, men Sydafrika, de är beredda att göra det här. De hade en organisation på plats både i Sverige och i England och alltså i Europa. De försökte mörda statsöverhuvuden och lyckades ibland. De var beredda att spränga bomber. De kunde göra rätt mycket olika saker. Och de hade definitivt ett starkt motiv då. Så att då var ju den delen av pusslet klar då. Och så hade jag mellanhanden också, att det fanns en person som faktiskt kunde koppla ihop det här. Men det som jag fortfarande hade, fanns luckor kring, det tyckte jag var just Alf Enerström, Palmehataren, och hans hjälpreda Jakob Tedelin. Så när jag kom hem så tänkte jag, men jag måste få reda på mer om Jakob Tedelin då. Och då hade jag ju mejlen och Facebook-dialogen som jag hade fått av Lida. Det hade gått ganska lång tid och Jakob Tedelin ville inte prata med mig. Och det var då jag bestämde för att jag måste göra något. Jag måste gå ett steg till. Och Stig Larsson gjorde, alltså deckarförfattaren, jobbar ju även som journalist. Och han gjorde även, kartlade högerextremister, och då gjorde de typ infiltrationer. Jag är inte säker på att han gjorde någon honungsfälla med någon tjej. Men jag tänkte att ja, men det brukar ju vara effektivt, det har man ju hört. Så då kontaktade jag Lida igen och frågade om hon var beredd att göra det här då. Och åkte ner till Prag och där hon bodde och träffade henne och pratade om det här också då. Och vi lyckades komma överens då om att hon skulle komma till Sverige och vi skulle tillsammans åka till den här staden i västra Sverige där han bodde, och hon skulle knacka på hans dörr. Och det här tog ganska mycket organisation. Vi köpte in lite spionutrustning, typ filmande pennor, GPS-trackers, filmande bilnycklar och lite annan utrustning som spelade in då. GoPros hade vi ett par också. Och sen så övertalade jag min kompis att vara med som backup. Han är lite större och starkare än jag. Och så vi var beredda då. Och så filmande glasögon hade hon också faktiskt då. Det är coolt.
Väldigt Bond. Ja,
verkligen. Så, och då gick hon faktiskt dit och bara knackade på. Och doorsteppade honom så att han liksom, man blev så överraskad. Och så lyckades hon faktiskt tillbringa totalt. Det blev, var en första omgång med 3 dagar när vi tyckte att ja, vi fick inte det där riktigt bra grejen liksom så. Men han pratade om Palmemord, och han pratade om sin relation till Bertil Wedin, och han pratade om Alf Enerström och saker som man aldrig hade berättat för någon egentligen då. Och så bestämde vi oss för att vi måste göra det en gång till. Och då träffades de i Stockholm, och han visade runt henne längs mordplatsen och flyktvägen, och det var som att han visade hur han hade sprungit iväg då. Men han sa det inte.
Nej.
Och sen åkte hon med honom återigen till den här staden, till hans bostad då nere i västra Sverige. Och jag berättar det här liksom, men vi var ju jätteskräja. Hon har ADHD, så hon var inte så skräg. Så hon tyckte det var kul och spännande, men jag var jätterädd att det skulle hända henne något också då. Inte för min egen skull, för det var väl aldrig någon risk, men att det skulle hända något med henne och att det var mitt ansvar. Och sen då andra dagen då, när de var där nere, då började han berätta saker. Han sa att ikväll ska jag berätta någonting som jag aldrig har berättat. Då berättade han hur han hade fått i uppgift att mörda en spion och hur han hade kommit för sent. Och att hade ställt till med massa problem och så. Och det här hade han placerat i någon typ av biblisk kontext då. Men det var väldigt viktigt. Han sa att det här har jag inte berättat för någon då. Och min tolkning av det var att han berättade om den här mordkvällen då. Och att han faktiskt hade fått i uppgift att mörda Olof Palme. Men att han inte hade lyckats. Och att han hade dessutom gjort någonting som ställde till med kaos. Och det tror jag är också var hans roll då. Han var en av de här lite märkliga personerna som var i närheten av mordet. Och som skulle kunna lika gärna blivit tagen av polisen. Men eftersom vi bevisligen har en av västvärldens sämsta poliskårer. Så lyckades de inte ens fånga den här knäppskallen. Jag tror däremot att det var han som är förebilden till det som blev fantombilden, som var den bild som publicerades 8 dagar. Om man tittar på hur han såg ut vid den här tiden och fantombilden, så är de extremt lika. Så att det var ungefär så nära vi kom under den här honungsfälla operationen då, att han berättade om saker som jag är övertygad handlade om mordkvällen. Och han beskrev hur han hade fått i uppgift att mörda Palme, men misslyckades.
Och vem hade han fått uppgiften ifrån?
Med absolut största sannolikhet så var det Alf Enerström. Det sa han inte, eftersom han är dessutom placerat i en annan kontext. Men Alf Enerström var hans mentor. Han gjorde allt som Alf Enerström. De levde till och med tillsammans på olika ställen under perioder. Han gjorde allt som Enerström sa åt honom då. Så att det är med största sannolikhet var det Enerström då, som då hade kontakt med andra av de här personerna i gruppen som organiserade mordet.
Och vad var hans roll?
Jakob Tedelins.
Precis.
Nej, jag tror på riktigt att han fick i uppgift att han skulle mörda också. Men det var ganska många, om man tittar på vittnen så var det flera personer som rörde sig i de här kvarteren då, och han var en av dem då. Viktor Gunnarsson var i närheten av mordplatsen också. Sen finns det uppgifter om en ovanligt lång person som stod i närheten. Lisbeth Palme är det faktiskt som säger det, att det var en ovanligt lång person som de inte har hittat, som hon ser när hon tittar upp från mordet. Och det kan möjligen ha varit Alf Enerström. Han var ovanligt lång. Han var 1,93 eller 1,95.
Men så tror du då att det fanns flera olika personer som den här kvällen skulle skjuta Palme?
Ja, jag tror att det var definitivt flera som ingick i övervakningsgruppen. Och sen så tror jag att det var en eller två eller tre som skulle kunna göra det då, tror jag.
Visste alla de här om varandra? Att alla var där för samma uppdrag?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att den här killen exempelvis, om han fick det här uppdraget, så hade han fått det från Alf Enerström. Och Alf Enerström hade kontakt med någon person i organisationsgruppen då. Och det var ju inte han som sköt då, utan då var det någon annan som gjorde det. Och de personerna, alltså Jakob Tedelin och den personen, kände inte varandra.
Nej.
Och de kände definitivt inte till sydafrikanerna, för då hade de ju vetat vem de arbetade för. Så att det...
Och om vi då går in på vem som faktiskt sköt, vem tror du att det var?
Ja, som jag sa så tror jag att det finns två alternativ. Det ena är en sydafrikan, och då är det en av agenterna, och jag vill helst inte säga namn eftersom det är dessutom en person som tidigare har blivit nämnd och nekat och stämt tidningar för att han har blivit utpekad för mordet då. Men det är en sydafrikan. Och det andra är i så fall en svensk polis. Det är dessutom en polis som har skyddad identitet nu och som då också har blivit sedd i närheten av mordplatsen då.
Och varför skulle en polis ha skjutit?
Alltså det är ju inte en polis i tjänsten som har mördat, utan det är ju en polis med högerextrema åsikter som har rest till Sydafrika tidigare. För det var faktiskt ganska många poliser, svenska poliser som gjorde det, som reste till apartheidregimen och umgicks med sydafrikanska vita poliser. Det var ju en rasistisk polis som i stort sett en stor del gick ut på att hålla den svarta befolkningen under kontroll då. Och att de här svenska poliserna reste till Sydafrika. Det blev en skandal när det kom ut, och sen så blev det till en utredning inom Palmeutredningen också. Vilka poliser var det som hade varit nere? Och en av dem var det som jag tror är möjlig som mördare.
Och vilka bevis ser du som talar för det?
Han sågs i närheten av mordplatsen. Han sågs på andra sidan åsen när han gick på en buss där strax efter mordet då. Och det är två polismän som nämns som ska ha gjort det då. Och jag tror faktiskt att det bara var en polis och att det var Jakob Tedelin som var den andra personen då. Och det finns ganska mycket vittnesmål där då. Och det är vittnesmål, det är nästan en kedja av vittnesmål efter mordet när mördaren springer iväg. Det är liksom ett brott när han försvinner in på David Bagares gata. Men sen finns det ett antal vittnesmål ner vid Snickarbacken, som det heter, på andra sidan. Och sen så på Birgalsgatan, där det är en busshållplats där två personer går på, om det nu är 7 minuter efter mordet. Och det är både busschauffören och ett annat vittne som har sett de här personerna.
Om man kollar på skjutningen, tror du att någon utan så mycket vapenvana skulle kunna skjuta?
Alltså teoretiskt sett så tror jag det. Men jag skulle nog säga att det är någon som har en viss vapenvana. Jag tror att det skulle till och med vara en som kunna vara någon som har ganska mycket vapenvana. Men det är inte professionellt utfört. Och det där är ju någonting som alla debatterar då. Vissa säger att ja, men det är uppenbart att det är en fantastiskt professionell mördare som sätter ett skott i ryggen på precis rätt ställe och han är helt säker på att den här personen är död när han faller ihop. Och det tror inte jag. För det går inte att veta enligt mig eller och många då att ett skott dödar en person. Den människan kan falla ihop och sen så går det att rädda honom redan på den tiden. Då. Så att en riktigt professionell mördare som gör det professionellt, han sätter fler skott. När personen ligger ner, då är det ganska lätt att sätta till skott i huvudet. Eller the Mozambique drill som är två i bröstet och ett i huvudet. Då. Och jag tror dessutom att det här, det andra skottet, att det med stor sannolikhet var riktat mot Palme, men att revolven på grund av hur han höll den när man gör en sån här double action när man trycker det andra gången så mycket jobbigare om man inte har spänt hanen på revolven. Och då kan revolven vrida ut åt höger om man har fingret långt in vilket gör att den vrider åt höger och då skrapar kulan Lisbeth Palmes rygg istället. Så jag tror inte att hon var ett mål.
Men om det var en polis eller en agent, borde inte den ha skjutit bättre då?
Jo, precis. Därför jag säger att det kan någon vapenvana, möjligen mer vapenvana, men definitivt, jag skulle inte säga att det är en otroligt professionell mördare. Men så ska man komma ihåg också att även en professionell mördare kan säkert, om det är väldigt kaotiskt, och det var det ju antagligen, för de trodde ju inte att Olof Palme, han kom ju med tunnelbana. Så det mest sannolika hade ju varit att han hade tagit tunnelbanan hem efter biobesöket. Och då hade han plötsligt, då skulle han ha gått åt andra hållet och där stod de med stor sannolikhet och väntade på honom. Rådmansgatans tunnelbanehållplats. Men så började han gå åt andra hållet. Så då var han tvungen att omgruppera ganska snabbt. Så och att mordplatsen tror jag inte var, jag tror inte den var planerad. Jag tror att den var improviserad och jag tror att det var relativt snabbt påkommet. Och då kan till och med en professionell mördare då misslyckas med att göra precis som man borde göra då.
Och om det då är den här polismannen, hur beter han sig efter mordet?
Då sprang han upp för trapporna. Det finns då uppgifter om den här andra personen som bara försvinner, den ovanligt långa personen som Lisbeth Palme ser. Och den personen tror jag rörde sig upp mot Kungsgatan, möjligen in på Alströmergatan tror jag den heter, som är nästa gata upp då. Där syns det också personer då efter mordet. Men en person, sannolikt mördaren då, springer upp för trapporna, ner för David Bagares gata, antingen in på Johannesgatan eller på nästa gata och tar sig ner till Birger Jarlsgatan och sen så tar bussen då från Birger Jarlsgatan. Men då är frågan vad som händer på vägen där. Och där är det en sak som jag tycker är jättespännande och det är att det finns några trappor ner som heter Jutasbacke som går uppifrån Brunkebergsåsen ner till Birgasgatan. Och där hittade ett par killar två dagar efter mordet, söndagen efter mordet, hittade de en walkie-talkie slängd i en snöhög invid ett trappräcke. Och den där lämnar de inte in till polisen. Men vi lyckades leta reda på dem. Jag lyckades leta reda på dem för snart 5 år sedan. och vi lämnade in den där till polisen. Och när de la ner utredningen nu så visade det sig att de hade i princip inte gjort någonting kring den här walkie-talkien. Men jag skickade in den till Uppsala universitet, till en kvinna där som heter professor, heter Mary Allen, och som är Sveriges största specialist på små DNA-spår. Och hon har hittat DNA-spår på den här walkie-talkien. Men vi vet inte vem DNA hör till. Eftersom nästa steg är, när man har DNA-spår, är att man måste ha något att matcha emot. Och då måste det finnas en polisutredning. Men polisen gjorde ju ingenting med walkie-talkien. De skickade inte in det på DNA-koll. Och de la ner utredningen och sa att det var en ensam mördare. Och han behövde ingen walkie-talkie. Förstås, så att det var bra för dem att bli av med den här walkie-talkien. Så de gjorde ingenting med den. Så att det som skulle behövas är att man tar upp utredningen och polisen bestämmer sig för att leta reda på. För det finns flera olika DNA, det är 3 eller 4 DNA-spår då, på den här walkie-talkien. Och då måste de ju kolla, så är det här, tillhör det här någon person som då har figurerat i utredningen? Kan de matcha det? Så. Och det måste polisen göra. Annars så måste jag gå och rycka hårstrån på någon eller så.
Sno någons använda kaffemugg.
Ja, typ. Tandborste.
Och vad tänker du om allt det, att de inte testar walkie-talkien, det här, hela det här spåret och polisutredningen?
Alltså jag tycker det är ju... Det var pinsamt från början till slut, över 34 år. Världens längsta komedi på något sätt. Och den där presskonferensen är ju, den är ju klassisk verkligen. Vi ska visa ett bildspel, sa han ju ordagrant. Och så visar de ett sånt där. Det skulle ju kunna varit på sådana som bilder som vi hade innan PowerPoint fanns, som var liksom så här, som man la på. Alltså.
Overhead,
just det, precis. Overhead. Och sen som är stavfel och ful PowerPoint. Så man jämför JFK, där gjorde de, det tog ett halvår ungefär, så hade de gjort en 900-sidig rapport som fastställde då enligt rapporten att det var Lee Harvey Oswald som sköt Olof Palme, John F. K. Vi fick vänta 34 år på att få en 32-sidig PowerPoint. Liksom. Och det var allt. För det finns inget dokument till, det finns ingenting mer som motiverar varför de tror att det var Skandiamannen. Så att jag tycker att hela utredningen är ganska pinsam. Och visar hur dåligt organiserade de är och hur mycket personliga idéer har styrt det, istället för att de faktiskt har gjort riktigt polisarbete.
Men varför tror du de bestämde sig för att det var Skandiamannen?
Nej, jag tror att det var det näst bästa. När de inte lyckades komma överens, svenska myndigheter och sydafrikanska myndigheter, så tror jag att de var tvungna, de hade de redan sagt, vi kommer presentera lösningen. Det sa de ju redan i februari. Och sen så i juni där sa de, vi måste ta det näst bästa och det blir Skandiamannen. Alltså om man tittar på dokumentären så finns det ju en ganska konkret teori där. Det är mycket möjligt att den är sann. Alltså för vi var ganska övertygade, det finns ganska många som tror på Sydafrika. Som har gjort andra delar av det än det som jag har gjort då. Och vi var ganska övertygade om att det fanns kontakter mellan svenska polisen, svenska myndigheter och sydafrikanska myndigheter om att de faktiskt skulle, sydafrikanerna skulle hjälpa till och säga hur det gick till mot att inga sydafrikaner åtalades. Så vi trodde att det skulle bli Sydafrika som de presenterade. Nu blev det ju inte det, nu blev det plötsligt Skandiamannen. Och enligt den här teorin då så bröt de här förhandlingarna mellan svenska och sydafrikanska myndigheter ihop. Och resultatet av det blev att vi har redan sagt att vi ska lösa det här mordet. Och vi måste stänga ner det här då. Och då tog de det näst bästa som var Skandiamannen.
Och varför tror du att det inte är Skandiamannen?
Alltså det är klart att det finns en teoretisk möjlighet att det var Skandiamannen. Men jag tror att det är ganska, man kan ju börja lite som Agatha Christie eller någon liksom sådär. Motiv, tillfälle och vapen. Om man har de tre då tycker jag att då är det rimligt att man tittar vidare på någon. Och det finns det exempelvis kring Jakob Tedelin, eller kring Alf Enerström, eller kring Christer Pettersson med lite god vilja kanske. Men kring Skandiamannen så tycker inte jag att det finns egentligen ingenting av det faktiskt. Motivet, om man tittar på det, att han var moderat, det duger liksom inte. Att han inte gillar Palme, det var ungefär hälften av Sveriges befolkning som inte gillar Palme. Vapnet skulle han ha lånat av någon som då hade full kontroll på sina vapen och dessutom inte var hemma den kvällen då. Så då skulle han antingen ha lånat den och haft det ganska länge då. Alltså det stämmer inte, och den här vapensamlarens dotter säger att nej, men han skulle aldrig ha lånat ut ett vapen då. Så att finns det stora frågetecken. Det finns inte ens ett vapen då som specifikt vapen som det skulle ha varit då. Så att vapnet inte heller. Och sen tillfället, alltså om det ska funka på något sätt så ska man ju åtminstone kunna säga nej, men han gick ut på grund av att han hade fått reda på att de skulle vara där precis vid det tillfället. Han hade med sig sin Magnum-revolver och visste precis att de skulle komma. Men de har inte lyckats presentera ett trovärdigt sätt som det skedde liksom. Så att jag tycker varken motiv, tillfälle, vapen, och då är det inte rimligt att han är den skyldige faktiskt, tycker jag. Så att jag tycker att det faktiskt, det lät som en bra idé, men ni kom ingen vart. Lägg det åt sidan.
Vad tror du skulle hänt om Palmegruppen hade presenterat Sydafrika-teorin ändå?
Det hade ju ställt till med ett enormt spektakel. Bra fråga faktiskt, jag har inte tänkt riktigt så. Men tänker att om de inte riktigt hade haft bevis, och så anklagar de en främmande makt för att ligga bakom mordet. Även om de har bytt regim så är det ju fortfarande samma land, Sydafrika. Och det hade ju bara blivit spektakel. För dessutom då, varför gjorde Sydafrika, hade de något godkännande från någon annan, vilket inte är helt otroligt att de hade då, Storbritannien, USA skulle bli indragna, det skulle blivit en enorm kalabalik. Så då fick de här två stackars gubbarna krypa till korset och sitta och nästan be om ursäkt för den teori som de inte själva verkade tro på den här presskonferensen.
Nej, för det var det jag reagerade på när jag såg den live. Det ser inte ut som att de själva tror på den.
Precis.
Man ser det i ögonen på dem. Att de nästan är lite arga. Det är så här, sammanbitna käkar och ja, men det är detta. Så, nu liksom stänger vi det här. Men jag och min kille Alex, vi analyserade väldigt mycket, diskuterade otroligt mycket efter vi såg dokumentären. Och han är ju utbildad statsvetare och väldigt insatt i politik och vill bli diplomat, vilket vi har pratat om här. Och vi analyserade väldigt mycket i just liksom konflikten och hur det hade ställt till det rent politiskt. Och vilken enorm konflikt det hade blivit. Det hade ju inte sett bra ut att ett land har liksom beställt mordet på ett annat lands statsminister.
Nej, det är jättebra fråga. Vad kul att ni har pratat om det på det sättet också. För att det blir så uppenbart då att ja, men det där skulle vara ett högt pris att betala. Speciellt om man inte har några riktigt 100-procentiga bevis då. Och så har Christer Pettersson då i ett svagt ögonblick, måste jag väl tro att det var då, trott att ja, men det här ska vi få ihop. Och sen så säger han, ja, men vi ska presentera lösningen, och då måste de ju presentera någonting. Dessutom så tror jag att det fanns ett ganska stort tryck från politiskt håll att nej, men vi måste bli av med det här. Vi kan inte ha nya teorier som kommer upp hela tiden och det blir uppdraget. Vi stänger det här såret nu. Liksom. Vi sätter ett ordentligt plåster istället för att, ja, eller vi sätter ett bandage liksom, så, som ingen kan få upp. Liksom. Så att Sydafrika hade varit, men det hade varit jättespännande.
Men du sa att det hade blivit kalabalik. Alltså vad hade kunnat hända om Sverige hade anklagat ett annat land för att ha dödat ens, eller dödat vår statsminister.
Jag kan inte påminna mig någon sån händelse när någon har anklagat bara så här. Ja, det är ju möjligen när de säger att ja, det var Ryssland som sköt ner de här passagerarflygplanet och så här. Liksom. Ja, men det blir väl, finns det några, alltså den här rättegång, domstolen i Haag, jag vet inte om de skulle kunna ta upp ett sånt där mål eller vad det nu. Alltså det skulle på något sätt bara ställa till förbindelserna under en period. Och sen så skulle det ändå rinna ut i sanden, tror jag då. Så att det finns liksom ingenting att vinna på det heller, tror jag.
Du var inne på också att det kanske till och med är så att någon har, när man anlitat Sydafrika för att utföra det här mordet, som du sa, kanske USA eller Storbritannien. Kan du berätta mer om det? Vad menar du då?
Ja, anlitat kanske ett starkt ord, men alltså det där sker ju antagligen i ett rum där det sitter två kvinnor och en man, och sen så kommer de överens om att, så, om vi kommer överens här nu, att vi skulle mörda någon. Och sen så lovar vi ju inte berätta. Och så är det rätt svårt att få reda på vad vi har sagt då. Så det har antagligen skett i ganska små rum med få personer då. Jag har tittat rätt mycket på det här sen dess då. Så i slutet av min bok, det är inte med i dokumentären, men i boken så skrivs det en del om vapenhandeln som pågick vid den här tiden då. Och där var det ganska många länder som var inblandade, inklusive Sverige, Sydafrika, USA, Storbritannien, Israel, och alla sålde vapen till Iran. Och Iran är ju väldigt aktuellt nu också då. Och det är med i boken på slutet, och jag tror att det var ett starkt motiv då, att Palme var på gång att avslöja vapenaffärerna, och samtidigt så var Sverige inblandat i vapenaffärerna, så att det finns ett par olika varianter på motivet där. Och det skriver jag om i min nya bok också då, som jag har grävt vidare i det ganska mycket då. Och då, den som faktiskt styrde de här vapenaffärerna, det var USA. Det var de som under hela 80-talet sålde vapen till Iran. Utan kongressens medgivande så fanns det en liten grupp amerikaner nära president Reagan som sålde vapen till Iran och använde pengarna för att finansiera antikommunistisk gerilla i Nicaragua, södra Afrika och Afghanistan. Och det gjorde de utan kongressens, de gjorde det i hemlighet. Alltså det var CIA och personer som stod nära CIA som gjorde det här. Och om Olof Palme hade avslöjat det här, eller någon annan hade avslöjat det, då hade det blivit en enorm skandal i hela världen. Och möjligen hade USAs president fått avgå, Ronald Reagan. Och det där är skandaler som pågick under hela 80-talet, och som bland annat är kända som Iran-kontra-skandalen som briserade 1986, lite senare samma år som Palme mördades. Så att det skulle vara i så fall ett starkt motiv, och det är det jag har tittat på. Och det, min nya bok handlar då om andra mord, men mycket om den här vapenhandeln också.
Och kan du berätta om din nya bok?
Olof Palme var ju extremt aktiv internationellt, och han var inblandad i en massa olika konflikter och kämpade hela tiden för att små länder skulle bli självständiga. Och han hade en medhjälpare som hette Bernt Carlsson, som var hans speciella sändebud för Mellanöstern och södra Afrika. Och Bernt Carlsson, när Palme mördades, han blev kommissionär för Namibia. Så det här var ju då 1987 som han blev kommissionär för Namibia. Och Namibia var liksom ockuperat av Sydafrika. De styrde landet trots att de inte skulle göra det enligt FNs beslut sedan länge. Och 1,5 år senare, i slutet på 1988, så skulle Namibia äntligen bli självständigt. Och Bernt Carlsson skulle stämma alla bolag som hade plundrat landet på deras naturtillgångar. Det skulle skrivas på den 22 december i New York. Bernt Carlsson bodde i New York, men han var i Europa och skulle flyga hem för den här ceremonin då. Den 21 december så fick han ett möte med ett sydafrikanskt bolag som han kallade välpolerade gangsters. Han tog det här mötet, åkte ut till Heathrow, gick på ett plan som hette Pan Am 103 som sprängdes över staden Lockerbie, och Bernt Carlsson och 269 andra personer dog. Och det är där min nya bok tar sin början. Var det bara en slump att Olof Palmes nära medarbetare som jobbade med samma saker mördades 2,5 år senare?
Gud vad intressant.
Ja, jätteintressant. När släpps den här boken?
Med största sannolikhet i september.
Gud vad spännande. Verkligen får vi hålla utkik efter. Har du fått några hot för att du har kommit sanningen för nära?
Jag har inte fått några fysiska hot. Däremot vet jag att ett par personer som vi har pratat om idag har skrivit om mig och tyckte att jag borde dö. Och indirekt så kändes det som att de skulle kunna vara beredda att göra någonting. Men jag är försiktig. Håller uppsikt och så. Så att jag tror inte det är så aktuellt nu, just nu. När jag kommer med nästa bok så kanske det är aktuellt igen. Jag får se.
Och vad är det som gör att du vågar fortsätta gräva i det? Fortsätta skriva om det?
Jag är så gammal nu så att du...
Skitsamma!
Ja.
Vet de du misstänker om att du misstänker dem?
Ja, det vet de. Det var en liten kul grej var när Craig Williamson, när boken kom på engelska, den kom ett år efteråt. Då skrev jag till honom och frågade om han ville ha en kopia. Och då sa han, jag har redan läst den. Men skicka gärna, jag vill gärna ha en signerad kopia. Så nu skickar jag ner den. Och så skrev han också att, you have treated a very complicated matter well. Så att han tyckte att jag har behandlat ett svårt ämne på ett bra sätt. Och om jag hade helt fel, då hade han väl antagligen inte tyckt det.
Just det.
Sen anklagar ju inte jag Craig Williams, utan jag är ganska tydlig med att säga att han nekar till det. Och han var väldigt kapabel, men jag kan verkligen inte veta om det var han som organiserade mordet. Men jag fick åtminstone lite beröm för boken och för teorin i den då. Så att det verkar inte vara helt fel enligt Craig Williamson.
Nej, och som du sa, om han är så att de här tre morden han berättade om det är att han skryter, så kanske han tycker att det är lite häftigt att få lite uppmärksamhet på ett sätt i boken.
Det är möjligt. Han bor ju i Sydafrika. Han är väl lite bortglömd och han får ju en del uppmärksamhet.
Tror du att polisen har pratat med mördaren?
Ja, det är jag övertygad om att de har gjort. Men jag är inte lika säker på att de vet att de har pratat med mördaren. Troligen inte.
Oj. Varför tror du det?
Alltså de här två personerna som jag då väljer mellan. Den ena har då varit hos polisen, den sydafrikanen har varit hos Säpo. Det finns det vittnesmål om. Och dessutom så var ju svenska polisen nere i Sydafrika och jag tror att de träffade honom också. Och den andra polisen var ju polis, så då kan man ju förutsätta att han har pratat med sina kollegor vid något tillfälle.
Men vad tror du behövs för att polisen ska vara så här, okej, vi öppnar det en gång till?
Jag tror det kommer utomlands ifrån, i så fall. Alltså någon som kommer utifrån och har någonting. Sydafrika skulle vara bra. USA, fantastiskt. Om det kommer fram någonting från CIA, de har ju dokument som de inte lämnar ut. Så om de skulle komma med någonting, då skulle det gå fort. Sen tror jag att sättet att lösa det är liksom med ett antal unga människor som använder sig av digitala hjälpmedel. Jag vet inte om de noterar det, men de sa på presskonferensen att vi har precis avslutat digitaliseringen av materialet. Tills nu har vi varit tvungna att titta på papper. Så då lägger vi ner utredningen, vilket ju verkar vara, jaha, men då kanske ni skulle öppna den istället och köra med OCR, med AI och faktiskt försöka hitta saker i den som, på ett sätt som ingen människa klarar av. Då.
Häftigt om AI löser mordet på Olof Palme.
Ja, alltså jag tror det är många mord som kommer lösas med AI. Ja. Alltså cold cases, det tror jag.
Just det, personliga åsikter finns inte riktigt.
Nej, och det är så otroliga, ibland är det så otroligt komplicerat. Så Palmemordet är ju ett typexempel på det. Mm. Att det är så otroligt komplicerat och så mycket material. Så en mänsklig hjärna kan inte hantera det. Jag vet ju själv hur saker som jag läst, som jag kommit fram till och så har jag lagt åt sidan och så kommer jag, kommer jag fram till samma sak fast 5 år senare. Och så, ja, men det tänkte jag ju då. Liksom det, så AI hoppas jag har bättre minne än jag. Så att det,
just det. Mm. Och har ditt grävande tagit stopp? Är det liksom färdigt?
I Palmemordet?
Precis.
Alltså jag gör jättelite. Den här walkie-talken tycker jag är intressant. Så att där gräver jag lite. Så jag ska hålla föredrag på en Palmemordskonferens den 26 februari. Men nu är jag bara inne på Lockerbie.
Förstår det. Och varför tror du att intresset är så stort för Palmemordet?
Alltså det är ju ett av de här stora mysterierna. Den heliga graalen, om du kan lyckas hitta lösningen på det här. Som Leif G.W. Persson sa någon gång, så att om du löser Palmemordet, då behöver du bara en rad på ditt CV.
Just det. Och vad är The Holy Grail i det här caset?
Ja, men hitta The Smoking Gun. Hitta det som verkligen säger att ja, men det var så här var det.
Och vad kan det vara?
En walkie-talkie med DNA.
Oj, oj, oj.
Ja, vi får bara hoppas någon gång att det är någon som tar tag i det igen. Någon polis till exempel. Och att vi får svar på vad det var som hände.
Mm. Men du, Jan, stort tack för att du var här.
Verkligen.
Kul att vara här.
Alltså, fantastiskt. Ja, tusen tack. Det går inte att säga något annat. Tack.
Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara här.
Gud, så spännande avsnitt. Jag älskar.
Alltså, skakar typ.
Ja, jag älskar att han har varit så här lite spion. Det här med så här penna med kamera i. Alltså, jag älskar det.
Nej, men det här är så jäkla spännande. Alltså.
Vi måste också göra någon sån här utredning. Jag vill också ha spiongrejer.
100%. Och Jan håller just nu på med en ny bok. Mannen som föll från himlen. Jakten på den bortglömda terroristen. Och den har inte släppts än, men håll utkik. Den ska komma i oktober 2024, verkar det som. Och glöm nu inte att se hans fantastiska dokumentär på HBO Max som heter Palmemordet, den stora mörkläggningen. Den är så bra.
Ah, så spännande. Ja, det ska bli intressant att se om den här walkie-talking bland annat kan göra att utredningen kring Olof Palmes mord öppnas igen. Det hade varit väldigt intressant. Hoppas att vi får höra mer om det.
Oh!
Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.